Du lyssnar på Äventyrarna rollspelspodd som spelar Blade Runner. Välkommen till Stålregn.
Du vaknar av det bekanta surrandet från telefonen.
Jag tittar vem det är.
Du kan se att det är en linje från polisen.
Jag rycker till lite grann för det är sällan som någon ringer mig därifrån. Står det vem det är eller är det bara polisens nummer?
Ja, det är polisens nummer.
Jag svarar. Ja, det ryck.
Jag känner det är Gorgon. Glenn Gorgon är ju polismästare som var din chef på den tiden du var polis. Ni hade en väldigt bra relation. Han hade väldigt mycket nytta av dig och han litar på dig. Han säger, jag behöver hjälp.
Med vad då?
Det har skett ett mord på en kollega.
Jag reagerar ju på det såklart. Är det någonting som gör att polisen går upp i brygga så är det ju om det sker ett mord på någon av våra egna. Så jag förstår ju på en gång att det här är allvar. Jaha, vad kan jag göra åt det?
Ja, skottet på plats och han frågar faktiskt efter dig och det kan vara ett delikat ärende det här. Vi vet inte riktigt än. Och jag behöver ha någon som kan med dina förmågor och din förmåga att hålla käften är precis det jag behöver nu.
Var någonstans?
Ja, det är nästan hemma hos dig. Lager 42.
Ge mig 5 minuter. Och sen lägger jag på. Och klä på mig. Kastar ett öga på min fru som ligger och sover. Vad är klockan förresten?
Den är 2:15 på natten.
Jag rycker lite på axlarna. Sömn har aldrig varit så där jätteviktigt. Jobbet är viktigare. Jag harklar mig lite och tar en sån burk kaffe ur kylen. Jag brukar be Rose köpa såna.
När du öppnar kylen och tar din kaffe så ser du att det är ett slags paket där i. Ser ut som ett konditori eller någonting.
Jag reflekterar nästan inte över det först utan tar bara min dricka och sen precis när jag ska stänga så tittar jag upp igen för att se och reagera på den här kartongen då. Jag blir helt ställd och sen så räknar jag i huvudet lite snabbt om det är något datum som är på väg som är relevant. Det ligger långt bak men är det inte någon kanske förlovningsdag eller någonting sånt. Jag minns inte. Jag stänger dörren. Muttrar något om att det kommer jag väl få reda på snart ändå. Och sen går jag till bilen.
Du hör när du innan du ska gå ut att hon rör sig lite i sömnen i sitt rum.
Jag bara går.
Resan till lager 42 ta bara några minuter. Det är ju några kilometer men din bil är snabb och du åker ju fågelvägen. Du ser ju lager 42 och alla andra stora byggnader på det här gigantiska fältet av fabriker och lagerbyggnader. Du har nu aldrig egentligen funderat på hur stora de här lagren är och nu när du kommer närmare så inser du att de är gigantiska och du lägger märke till lite blåljus vid, som det visar sig vara en av ingångarna. Och runt om annars är det ganska mörkt och öde.
Lager 42 är ju så stort. Alltså det är som en stadsdel nästan i storlek. Så att det är svårt att veta var det slutar och börjar. Det är lite luddig beskrivning. Men jag är tacksam för blåljusen som jag antar har med den här situationen att göra. Och riktar bilen mot det hållet. Och parkerar i närheten.
Du ser ju det bekanta avspärringsbandet och en uniformerad polis står och vaktar. Det känns lite onödigt för det är ju ingen annan här, men han gör sin plikt och hukar lite i duggregnet.
Är det bara en?
Ja, som står vid den avspärringen.
Jag reagerar ändå på det, för jag tänker när en polis stryker med, då brukar det bli sånt himla pådrag. Jag reflekterar inte så jättemycket över det, utan tänker att jag kanske bara är i utkanten av den situationen. Så jag förväntar mig att jag kommer se fler snart. Liksom. Jag känner tyngden från min PKD-blaser från höger sidan på höften. Regnet öser ner, men berör mig inte så mycket på grund av den tjocka rocken jag har på mig. Jag glider fram mot den här personen.
Reglementsenligt så håller han upp en hand och säger trött. Ah, finns inget att se här. Vänd om, medborgare.
Jag visar mig legitimation och säger Glenn ringde mig. Scott är här redan. De ville ha mig här.
Du ser att han är en ung polis. Kanske helt färsk ut från polisskolan. Så han tar upp sin radio och vänder sig om. Och det tar bara några sekunder så håller han upp bandet och släpper in dig. Pekar mot en glödande öppning längre bort där du kan se värmen inifrån lagerbyggnaden.
Jag tänder en cigarett medan jag väntar på att han ska prata i radio. Går med den i mungipan medan jag går under bandet mot brottsplatsen.
Det är ganska litet pådrag, men du ser några tekniker packa ihop sina prylar. Du ser Scott stå och prata med en lång och smal kvinna som du också känner igen. Miriam Jeans, hon är rättsläkare. Du har också jobbat med henne för många år sedan. Hon är riktigt rutinerad.
Jag vet inte riktigt vad inställningen är. Alltså vissa i poliskåren har ju fortfarande någon form av respekt för mig. Men jag är ju fortfarande ett fuck up liksom, i mångas ögon. Som jag tror att jag inte bryr mig så där jättemycket om. Men jag tror nog att snacket ändå går om min karaktär. Hans alkoholproblem som han har haft. Och hur det har ställt till i hans liv.
Ja. Har du kommit fram till öppningen här och kan se Scott och Miriam stå och prata kanske 20 meter bort i den här gigantiska byggnaden och det ligger en kropp på en bår som snart ska bäras ut.
Hej på er. Hej Miriam.
Du får en bekant nick liksom, lite grann som att kul att träffas och de tittar lite grann på dig. Lite konstigt nästan som att lite urskuldande. Ja, bra att du kunde komma, säger Scott.
Rycker på axlarna. Ja, jag bor ju ändå i närheten. Jag tar ett blås på min cigarett och tittar bort mot båren också. Var det någon jag kände eller?
Scott tittar ner lite grann och Miriam som är lite mer rätt från säger. Ja, det var Jetta Wike.
Det svartnar nog lite grann för ögonen på Rick i så fall för att tyckte mycket om henne. Men han reagerar ju såklart också bara på att han bara några timmar tidigare hade sett hennes man prata med någon kvinna i baren där. Har Harlan sagt något då? Han var ute igår kväll.
Har du träffat honom? Nej, vi får inte tag i honom.
Jag vet var han gick i alla fall. Igår kväll.
Okej. Okay. Det är bra att veta. Var någonstans var det?
Ja, det var downtown nere i en gränd. Jag såg honom gå in för att träffa. Och så slås jag av den här bilden som jag researchade också. Jag såg honom gå och träffa Helmer Holst igår.
De tittar på varandra igen. Herr Holst? Ja, vi kan vi snacka om det senare? Jag tänkte, jag behöver hjälp lite grann här. Och som du ser här så har de lagt locket på. Det är bara oss du ser här som vet om det här och vi har säkrat teknisk bevisning med kroppen här och teknikerna ska få iväg Jetta, men annars har vi inte hunnit kolla platsen så mycket än.
Jag går fram till kroppen i så fall.
Miriam följer efter dig och hon lyfter av duken och du ser att hennes huvud har liksom slagits in. Ja, hon bär märken av trubbigt våld mot huvudet och troligtvis är det dödsorsaken.
Jag finner det svårt att vara professionell även om jag inte är särskilt emotionellt lagd kanske. Men det är jobbigt att se någon som man har delat arbetsplats med i flera år och ätit lunch tillsammans med och alltså delat vardagsproblem och födelsedagar och sådana saker och se den personen ligga framför en livlös. Rick tar och ser en av hennes öppna händer som, när hon ligger på båren och kan inte låta bli att liksom lägga sin hand i hennes och trycka den lite lätt. Det är svårt att hålla sig professionell. Rick kanske fäller en tår, men det syns inte på grund av att hans ansikte är redan blött av regn.
Dock är det en annan sak som sticker ut lite grann här. Pekar på munnen på Jetta att det är som att det ligger någon klibbig vätska eller någonting där. Det ser ut som att någon har försökt att hälla i henne någonting, men sen så måste det ha spårat ur och det blev handgemäng istället. Jag har inte någon analys på vad det är för vätska än. Men det ser ut som någon typ av proteindryck eller liknande.
Jag drar ihop ögonbrynen lite grann och proteindryck. Bara försökt svinga i henne det. Mot hennes vilja.
Jag tror det. Om du ser här så har det blivit lite blånad runt läpparna här. Men hon verkar ha gjort motstånd och ja, så avslutade nog personen som verkar vara ganska stark genom att slå in huvudet på henne på det sättet.
Med vad? Vad är det för våld?
Jag har inte hittat mordvapnet ännu. Men jag skulle gissa på en batong. Så pekar hon liksom på ett en slags svepande rörelse. Det är ett märke av en batong säkert skulle kunna passa in.
Okej. Okay. Ja, någonting mer?
Nej, vi vet inte riktigt varför hon var här. Det är väl det som är det märkligaste. Hon var inte i tjänst i för sig, men ja.
Nej, men så lager 42 är väl inte en plats som man går till för att hänga heller, tänker jag. Men hon kanske följde någonting, hon kanske visste någonting. Har ni kollat hennes dator?
Ja, vi har inte funnit någon handdator eller något annat än. Vi har ju inte säkrat brottsplatsen bortom där vi står just nu. Det var det vi tänkte du kunde hjälpa oss med.
Okej. Okay. Jag trycker Jettas hand lite extra och så mumlar jag någonting i stil med vi ses snart, Jetta. Och sen tittar jag uppfordrande på Miriam och säger visa mig.
Miriam börjar ju hjälpa till med kroppen med de här teknikerna och Scott tar med dig bara några benter bort där du kan se en blodfläck på golvet där det verkar ha skett. Runt omkring dig så är det ju massa containrar och lårar. Det ekar ju här inne när det går eftersom det är så hög takhöjd. Kallt men torrt betonggolv och ett kallt vitt ljus som lyses upp från lite olika belysningsanordningar. Hela byggnaden är inte upplyst såklart utan det tänds lite grann där man går. Eller man får tända själv, det är lite olika. Och själva mordet verkar ha skett på den här platsen ungefär 40 meter in i byggnaden. Scott håller sig lite i bakgrunden och säger gör din grej, jag ska börja skriva rapport och så får vi snacka mer om dina upplevelser. Men jag är här borta.
Jag tittar mig runt omkring som jag brukar göra ganska vant. Titta på golvet först, väggar, högre interiör, tak om det finns, om det inte är jättehögt upp i tak. Och systematiskt skannar jag av området.
Ja, men slå ett observationslag. Eftersom du har gott om tid på dig så får du fördel på det här. Så då får du en till av den lägre tärningen.
Ja, just det. Jag får 3 ögon.
Du slår 3 ögon?
Ja, 1 på varje tärning.
Du sätter dig på huk och tittar på platsen och dina ögon sveper över den kalla betongen och du kan se spår som om någon har gått i någon vätska eller någonting, typ vatten. Det är väldigt, väldigt svagt. Betongen har börjat suga upp stegen. Men de kommer bortifrån längre in i byggnaden.
Jag tar fram en ficklampa i en av rockfickorna. Och lyser på det här spåret som jag ser. Och tar med andra handen fram cigarettpaketet och tänder en ny cig.
Du känner den bekanta och uppfriskande röken åka ner i dina lungor. Och du känner dig fokuserad. Och kanske är det lite spännande ändå att vara i en brottsutredning. Du går längre in och kan se 3 stycken skuggor. Det ser nästan ut som någon typ av kista som står uppställd mot en container. Fast de har lysande paneler på. Alla lyser rött och locket som är lite frostat, halvgenomskinligt, är öppet på allihopa.
Jag ser mig om för att se om det är någon i närheten. Sen tar jag upp ficklampan igen och lyser på de här kistorna. Alltså de här människostora, de här kistorna.
Ja, det är de.
Och de är öppna som att det har varit någonting i dem eller att någonting ska lastas ner i dem.
Du kan slå för att se om hur mycket du vet om den här typen av kistor.
Ett öga.
Du känner igen det här som kryokistor. Och anledningen till att du känner igen dem är att de är ganska gamla.
Okej.
Okay. Du ser att det står Tyrell Corporation märkt på dem när du kommer närmare och lyser med ficklampan. Det är ganska mörkt här förutom de här panelerna som ger ett svagt ljus. Vilken status det är på dem. Den här vätskan är troligtvis ett kylmedel som man har för att, med kroppen. Och du är ganska övertygad att det här är ett sätt att transportera och lagra replikanter som man gjorde för ganska länge sedan. Det är inte alltid ett gott resultat när man lagrar de här. Det var en ganska tidig tech.
Jag svär tyst för mig själv och sen så drar jag min PKD-blaster ur hölstret. För replikanter litar jag inte på. Framförallt inte när de är gamla.
Din övertygelse är ju att de här är ju... Är de så här gamla och öppnade så förstår du inte riktigt hur de kan fungera för replikanter som passar ihop med den här ålderdomliga teknologin då, flera år gammal, borde ju ha pensionerats av att de slutar fungera helt enkelt.
Ja.
Eftersom man hade begränsning i tid på dem.
Jag tänker att jag håller ficklampan lite grann under revolvern så att jag kan sikta och lysa samtidigt. För jag tycker att det här känns konstigt och obehagligt. Dessutom, jag är i mörkret själv i närheten av de här kistorna liksom. Det känns olycksbådande på ett sätt som jag inte riktigt kan placera. Jag går fram och undersöker kistorna lite mer och ser vad jag kan få reda på för information. Alltså, finns det fler spår som leder härifrån? Eller kan jag få reda på någon data av något sätt genom att undersöka kistorna?
Du undersöker den här skärmen som visar identiteten på den som varit i kistan och annan information då.
Jag tittar på vilka det är som har varit i kistorna i så fall.
Du lägger handen på den här svarta ytan och den kommer till liv och det skrivs ut text. Och det står DK3-7.42, Derek. Du går vidare till den andra och kan läsa SN2-2.13, Selene. Och i den tredje, där du även kan se att det är lite blod på den nedre delen. Någon verkar ha varit skadad i den här kistan. Står det YA1-3.14, Jasmine. Och när du kommer till den sista så sparkar du till någonting som snurrar iväg på golvet.
Jag siktar på vad det är för någonting reflexmässigt när ljudet kommer plötsligt.
Det ser ut som en liten grön flaska. Troligtvis i plast.
Jag tar upp den försiktigt. Jag har ju också handskar på mig. Såna här svarta tajta läderhandskar för specifikt sådana här situationer.
Det är en flaska från Plotomat som har innehållit någon typ av energidryck. Den är tom.
Okay.
När du vänder upp flaskan och tittar på den så ser du att den är kladdig på ena sidan. Och du känner igen samma grågröna sörja som var på Jettas läppar.
Jag plockar fram en slags bevispåse. Typ påvinn med lite kanske mer avancerad ziplockpåse. Men jag trycker i den ner i den här påsen och försluter den. Jag inspekterar det här blodet som kommer från den sista Jasmine. Var det hennes kista som var blodig inuti?
Precis som att den personen som har legat där eller den kommit ut hade ett skadat ben. Och det ser ju färskt ut.
Jag mumlar för mig själv lite tyst. Vilka fan är ni alltså? Och varför var Jetta här?
Du ser att det tänds längre in i byggnaden. Någon eller något har passerat en sån ljussensor som det har varit några sådana lite här och där. Det är en typ av kontorsdel längre in ungefär där det händer.
Jag riktar ljus, ficklampan och pistolen mot samma plats där det lyste och letar efter källan till det som har utlöst lampan.
Du tycker att du hör ett par fotsteg som tystnade då när det tändes. Nu när du liksom fokuserar, liksom din hjärna får smälta intrycken. Någon är längre in.
Jag går mot ljudet där jag tyckte jag hörde ljudet komma ifrån. Och på ren reflex, utan att egentligen tänka efter. Och lite kanske för att jag är lite rädd, men också för att det brukar ha effekt. Så ryter jag till. Det här är polisen, VXPD. Upp med händerna. Ropar ut på måfå nästan. Samtidigt som jag tittar längs med kammaren på min PKD-blaster och reflekterar lite kortvarigt ironiskt över att det är ett väldigt högljutt vapen. Så när man skjuter med det så är det som ett larm som går. Lite grann som Rick själv. Men släpper tanken ganska fort.
Du kan höra skott. Han är ju en bit längre bort. Men ur fotsteg som börjar springa därifrån. Och du hör ett litet tumult inne i den här kontorsbyggnaden. Det är som ett litet hus inne i den här gigantiska lokalen. Det är någon som rör sig där inne och troligtvis har hört dig nu då.
Det är någon här, skriker jag, och sen börjar jag springa mot ljudet.
Och när du vrålar ut det så hör du ju hur Scott börjar springa åt det här hållet. Du har honom snart på plats bakom dig. Du kommer fram till byggnaden och det är en dörr som står lite på glänt som inte gick igen då när personen då sprang in här. Innanför så lyser det ju ganska ljust då av lysrör. Det har blivit helt tyst där inne nu. Men du noterar att det ligger någonting på marken precis utanför dörren.
Jag tittar snabbt ner på marken för att se vad det är där.
Det ser ut att vara en batong.
Bra, men då låter jag den ligga. Och sen så försöker jag snegla in genom dörren. Lysa med ficklampan samtidigt som jag siktar så att säga. Och om det går att se om det är någon här. Eller lyssna efter ljud.
Du hör en öronbedövande smäll när någon skjuter av. Det låter som en automatkarbin. Dörren splittras ju delvis av att någon skjuter rakt ut.
Jag slänger mig mot väggen igen så att jag inte är i dörröppningen.
Du ser Scott och kastar sig på marken bara 5 meter bort. Han har precis kommit fram till dig och börjar krypa upp längs med ur skottfältet då liksom.
Jag knycker med huvudet mot dörren och rummet som jag står vid så att signalera att personen är där inne. Och så pekar jag på batongen också.
Han nickar och han har ganska uppspärrade ögon. Han verkar inte ha varit i den här typen av situation på ganska länge.
Jag ändrar om läget på min PKD-blaster till Sonic Rounds istället. Så att om jag skjuter och träffar så kommer jag inte skada utan stunna offret istället.
Visar du det för skott?
Ja, jag visar att jag klickar i dem för det är två röda lampor som lyser på pistolen när det läget är i. Så det syns ganska väl på håll när pistolen är i stundläge och inte är det.
Scott gestikulerar och pekar liksom att han tänker ta och gå runt och flanka den här personen från en dörr som är på högersidan av byggnaden. Då. Den här byggnaden är som ett hus i det här huset. Då. Så pekar han att du ska täcka den dörren.
Jag nickar. Då börjar jag ta av mig min Kia-klocka. Den är inte till någon större nytta ändå, mumlar jag för mig själv. Och väntar en stund, några sekunder. Även om det känns som att det tar väldigt lång tid. Sen tänker jag göra en undanmanöver. Jag vänder mig om och så kastar jag den här Kia-maskinen. Jag har inte så mycket grejer på mig, inte jag. Men jag tar den i prylen och så skickar jag den genom ett fönster. Så att det är liksom uppmärksamheten ska riktas åt det hållet. Samtidigt som jag slänger upp dörren. Jag riktar pistolen in samtidigt som jag försöker att inte visa hela min kropp i dörren. Så försöker jag snabbt lokalisera var personen är och skjuta.
Vi är inte riktigt i stridstrid här, men jag tänker att du ändå kan få göra något manöverslag, något fysiskt slag som kan passa för den här manövern här så du inte bara snubblar.
Nu är det ju stridens hetta så nu är det väl inga fördelar och grejer tänker jag. Utan jag slår för ett stealth-slag för att var lite smygig och hemlig, även om jag gör det här går väldigt fort, såklart. Det är bara ett öga.
Du står med ryggen mot den här byggnaden, dörren på ena sidan och fönstret på andra. Du kastar in din Kia och den splittrar i fönstret och du hinner se innan du kastar dig åt höger för att göra din manöver att överrumpla den här personen, hur någon skjuter din Kia i bitar. Samtidigt kan du höra det börja klicka av någon som håller på och laddar om. Och när du kommer runt hörnet så kan du se en person. En muskulös, reslig person. Med väldigt märkliga kläder på sig. Hålla på och fippla med sitt vapen. Står på knä ungefär 5 meter in i byggnaden. Samtidigt hör hur det smäller till av en dörr som går upp på högra sidan av byggnaden där skott nu också är på väg in.
Ser jag personen så skjuter jag så fort jag kan.
Du får skjuta, du har möjlighet att skjuta.
Nej, men då, i så fall är det bara ett firearms skott. Jag lyckas med en. Jag ser ju bara konturerna av den här personen och känner mig lite trygg i att personen håller på att ladda om sitt vapen. Jag skjuter så fort jag kan. Jag kommer på att man ska ju läsa upp, ropa upp med händerna. Men någonstans så känns det som att vi är långt förbi den typen av protokoll. Och sen skrattar jag tyst i huvudet för mig själv när jag inser att jag är ju inte polis längre. Jag behöver inte bry mig om sån här skit och skjuter.
Du ser hur den här ganska stora personen skakar och faller ihop i en hög. Blir liggande tyst.
Jag tittar mig snabbt runt om i rummet för att se om det är någon annan som står här inne.
Du kan inte se någon. Det verkar som att han är ensam.
Då vänder jag mig tillbaka mot den här biffen. Liksom. Försöker ta en närmare titt på vad är det här för någon person? Hur ser han eller hon ut?
Ja, det ser ut som en människa såklart. Men det är något som är off med proportionerna och han är alldeles blöt av svett och någon lite klibbig vätska. Och kläderna är någon typ av jumpsuit eller någon overall eller liknande. Ögonblicket senare så kommer skott in och försöker febrilt få fast handfängsel. Men det är en ganska tung person, han har problem att vända på den. Det känns som att skott kanske skulle ägna lite mer tid på gymmet än på kafén.
Men det har alltid varit hans problem, tänker jag. Jag petar på honom i foten lite grann. Alltså, ja, Derek antar jag.
Känner du honom? Eller va?
Nej, men det står 3 stycken kryokistor från Tyrells. Några 100 meter bort därifrån.
Det var så fan.
En Derek, en Celine och en Jasmine.
Fan, är det fler såna här? Det
finns 2 till. En blöder. Jag tittar också på benen och ser om han kan vara den som har blödit. Eller gjort sig illa.
Det är inte han.
Jag går också och hämtar den här batongen också.
Den har blod på som har börjat levra.
Det gör mig arg. Jag står och håller i den här blodiga batongen och tittar och väntar på så att vi måste få liv i honom. Jag tittar lite uppfordrande på Scott och ser om han gör någonting.
Scott har lyckats vända runt mannen och satt handfängsel på och nu börjar personen röra på sig. Ligger på mage. Han börjar knycka till för att vända sig om och du ser hur hans blick fäst direkt på den här automatkarbinen som Scott har puttat iväg några meter bakom sig och tittar vilt mot den och tittar vilt på Scott. Han har inte riktigt sett dig än för du är ju bakom ryggen på honom. Den här mannen börjar vända sig om och du ser att han försöker måtta en spark mot Scott som står på knä bredvid honom.
Så fort jag ser att han försöker skada skott på något sätt, då börjar det koka inom mig. Alltså det har legat på väldigt nära ytan om man säger så. Men hela den här situationen med Jetta, jag tror vi har hittat personen som har slagit ihjäl henne. Och det är en jävla replikant jävel. En gammal skruttig skitmaskin liksom. Jag tror det blir så jävla arg. Jag bara skriker ut och så slår jag till med all kraft med batongen på utsidan av hans knä eller någonting sånt när han försöker sparka mot Scott. Och så skriker jag också, nu ligger du still!
Mannen rycker till och sätter sig upp liksom, men stillar sig. Han sitter ju med händerna bakom ryggen nu och tittar vilt på er fram och tillbaka.
Är han inte berörd av smärtan?
Du får känslan av att det är en soldat. Han känner smärta, men han vet hur man bara tar den. Han kommer inte kunna gå så lätt på det benet du drog i på ett tag.
Jag sätter min fot mot halsen på honom. Och så mumlar jag förbannat. Jaha, du är inte programmerad till att känna smärta. Så jävla lägligt för dig då. Vem är du?
Han bara tittar på det. Han säger ingenting. Scott sansar till sig, ställer sig upp och han riktar sitt vapen mot den här personen för att säkra honom. Men samtidigt säger han Rick, det är nog inte platsen här. Vi ska nog ta in honom i förvar.
Vi behöver svar nu. Jag tittar inte ens på skott utan håller blicken hatisk mot den här personen.
Du hör hur skott liksom vänder sig om. Troligtvis för att gå bort och ta upp det här vapnet längre bort. Och han tar väldigt god tid på sig att stå med ryggen mot dig.
DK3742, Derek, var är dina kompisar? Celine och Jasmine.
Han rycker till och tittar på dig. Du ska ge fan i oss.
Var är SN2 2,13? YA1 3,14. Svara nu och gör den här situationen lätt för mig, så ska jag göra situationen lätt för dig också.
Han spottar på dig.
Jag torkar bort salivet från mitt ansikte. Så du är en soldatmodell, va? DK3. Vet du vad det fina med den programmeringen är? Säger jag, och så lyfter jag upp batongen igen. Ni är programmerade till att inte känna den initiala smärtan.
Du ser hur han flackar lite med blicken ändå. Han känner sig lite osäker nu att du har lite koll på det här.
Men om man överbelastar systemet så kommer allt på en gång, säger jag. Och sen drämmer jag till med batongen över det andra knät.
Han blir tyst och sen kommer det ett jämmer från honom. Han blir rörd i ansiktet av smärta och börjar svära och härja.
Jag sätter mig med knäna på hans bröstkorg och så slår jag honom i ansiktet för att han ska hålla käft. Och sen skriker jag rakt in i ansiktet. Var är SN2 2,13 och YA1 3,14? Svara nu!
Vem fan tror du att du är? Han hostar lite grann och spottar ut en tand. Vad fan ska du likna? Du kan knappast vara polis. Det här är större än dig. Jag råder dig att krypa in under din sten och dra åt helvete. Så kan din kompis här syn mig istället. Och så ett stort leende igen dig med en tydlig glugg med tanden du slagit ut.
Jag tar fram min revolver och sen så trycker jag in den i munnen på honom. Tror du att det är till din fördel att jag inte är polis? Säger jag och ler lite sadistiskt. Jag har inga protokoll att följa. Jag har mycket bättre idéer för dig än att sy in dig någonstans. Jag trycker på knappen för att ta bort stundläget på revolven för att aktivera den 44-kalibriga enheten istället. Jag osäkrar den med ett ödesdigert klick.
Du kan ju slå ett manipulation.
Med fördel.
Mm. Med fördel.
Jag får en lyckad.
Han slår lika. Det är ju en viljornas kamp mellan er. Han vet inte hur långt du kommer gå. Men du ser att hans blick ändras lite grann och det blir ett leende. För Scott kommer fram till dig och lägger en hand på axeln och säger: Rick, för fan, inte här och nu. Det blir för svårt att städa upp.
Rick vet nog inte själv hur långt han är villig att gå. Det finns nog en viss osäkerhet där han är så här, är det värt det? Men om han skjuter honom här nu så kommer han ju inte få reda på någonting. Då försvinner ju all möjlig info. Jag säkrar mitt vapen och stoppar tillbaka det i hölstret igen och så här. Ja, du kommer ju trots allt prata. Och ge mig all information som jag vill ha så småningom. Sen får vi se hur det blir med sy in dig.
Scott går iväg med Derek och han har själv sitt osäkrade vapen mot ryggen på honom. Du känner nog att Scott mer känner sig bunden av protokollet än att han egentligen vill leva upp till det. Men han har ju saker som står på spel. Du ser någonting på golvet där den här mannen har legat. Det ser ut som några papper.
Jag har ju tänt en cigarett och tittar efter dem när de går. Vänder mig om och ser de här papperna. Och slås av situationen och säger, just det. Varför gick han inte bara? Vad gjorde du här? Mumlar jag för mig själv och läser och tittar på papperna för att se vad det är för.
Du ser att det är som ett blodigt handavtryck. Alltså någon har hållit i det som har blött tidigare. Den har Engström och Adelövs logotyp på brevhuvudet. Det verkar vara en rapport. Författaren till rapporten heter Rory Jones. När du tittar igenom det så är det någon som har upptäckt att det finns tre replikanter i lager 42 som skulle ha destruerats. Men det finns ingen signering. Det är bara ett ifyllt protokoll att det skulle ske.
Du har hört Mia, Micke och Jörgen spela Blade Runner och äventyret Stålregn. Musik och ljudeffekter i avsnittet skapar av Micke och Jörgen samt ett flertal artister från Pixabay och Freesound. Följ gärna äventyren av Rollspelspodd på Facebook och Discord. Tack för att du lyssnar.